Tarmsymptomen tvingade mig att hållas hemma veckor i sträck. Medan jag låg kallsvettig på golvet tänkte min dimmiga hjärna, det här är inte mitt liv. Det här får inte ta över mitt liv. Jag står i tamburen i pyjamas och med håret på ända och följer med min dotter och min man som håller på att göra sig klara för skola och jobb. Så här hade det sett ut i flera dagar. De andra i familjen sticker iväg för att leva sina liv och jag blir kvar. Jag bäddar sängen, borstar mina tänder, tömmer diskmaskinen och läser dagstidningen. Jag håller fast vid mina rutiner, för det är det enda jag har för tillfället. Min mage dikterar och krymper mitt liv. Mest hänger jag på toaletten. Jag har byggt ett litet bo där. En toapall, tidningar, böcker och ett anteckningsblock, för man vet ju aldrig när inspirationen slår till. Det känns som att tarmen gör konstiga volter. Slem och blod är egentligen det enda som kommer ur mig. Det är inte vackert, men det är en del av min vardag och jag är inte ensam. Över 60 000 finländare har en diagnostiserad tarmsjukdom och närmare 3 000 nya fall konstateras varje år. Jag sitter på toaletten med en tanke i mitt huvud. Det här är inte mitt liv. Det här är inte jag. Det här kommer inte att definiera mig. Det här får inte ta över mitt liv. Jag inser att jag inte kan leva så här. Jag måste ändra strategi och jag måste ändra på min inställning. Allt för länge har tarmen och jag bråkat med varandra. Det är dags att komma över gammalt tag och istället börja samarbeta. Jag bestämmer mig för att bli vän med min tarm. Jag ska ge den en chans, lyssna på den och visa den mera kärlek. Det kommer knappast att bli lätt, men å andra sidan har jag inget val, för så här kan det inte fortsätta. Jag heter Linda Tigerstedt och idag ska jag prata om min tarmsjukdom, colitis ulcerosa. Om hur mina egna hälsoproblem ledde till att jag började studera och idag jobbar som näringsterapeut. Om hur den värsta tiden i mitt liv, paradoxalt nog, också blev den bästa tiden i mitt liv. Mars 2020. Den första covid-lockdownen var ett faktum och ingen visste varken in eller ut. Alla var hemma. Och så en morgon såg jag blodet på toapappret. Helt utan förvarning, bara var det där. Blod i avföringen, knappast ett tecken på något bra. Medan jag själv och min man, som är väl medveten om mina hypokondriska tendenser, försökte intala mig att det högst antagligen var frågan om en stressreaktion. Vi levde trots allt under extrema omständigheter. Och jag gjorde det som alla moderna neurotiker gör. Jag googlade mina symptom. Svaren var inte nådiga. Inre blödning, tarmcancer, säker död. På något förunderligt sätt lyckades min man lugna ner mig. Jag tror att han övertalade mig att det var frågan om hemorrojder, som visserligen kan vara besvärliga, men som trots allt är ofarliga. Och så gick det en vecka, eller kanske till och med två, och blodet på pappret förblev en oinbjuden gäst som envist hängde kvar, dag efter dag. Till sist kunde jag inte längre leva med situationen och boka snabbt in en tid hos en specialistläkare inom mag- och tarmsjukdomar. Det togs en hel del laboratorieprover, och så fick jag vänta. Vilket förstås gjorde att jag sprang ännu oftare på toaletten, så ännu mer av blod. När läkaren ringde och berättade att mina inflammationsvärden i tjocktarmen låg på långt över 2000 och att det borde ligga under 100, var jag helt säker på att jag hade cancer. Läkaren gjorde sitt bästa för att lugna ner mig och vi bokade in en koloskopi, alltså en undersökning av tjocktarmen, till följande vecka. Jag vet inte om det är för att jag som kvinna, som dessutom fött barn, är relativt van vid att folk undersöker min kropp och gräver och petar i den. Så tanken på själva koloskopin stressar mig inte nämnvärt. Det var resultatet jag var livrädd för och den veckan var en av de längre i mitt liv. När jag sen låg där på britsen och sneglade upp på den stora skärmen där jag kunde följa kameran som filmar runt i min tarm kände jag en blandning av lättnad och skräck. Lättnad för att jag äntligen skulle få veta vad som höll på att hända med mig och skräck av samma orsak. Blodet i avföringen hade fått en förklaring. Jag hade colitis ulcerosa, vilket betyder att en del av tjocktarmen är kroniskt inflammerad. Läkaren berättade lite kort om medicinen jag nu skulle ta för resten av mitt liv och gav mig en mycket tunn och väldigt intetsägande broschyr om tarmsjukdomar. Vänta lite. Stopp. Hur ska jag leva nu? Hur ska jag äta? Och vad ska jag ta i beaktande? Frågorna hopade sig, men läkaren hade bråttom. Det enda som är relevant är att ta medicinen, sa läkaren kort och kalla in nästa patient. Och sen nästa, och nästa, och nästa. Antalet olyckligt lottade med blödande tarmar ökar nämligen med sällan skådad fart. Min situation var inte på något sätt unik. Jag la broschyren jag fått av läkaren i väskan och strosade vidare mot apoteket. Det var väl bara att ta den där medicinen och hoppas på det bästa. Då hade jag ingen aning om att just den här dagen, diagnosen och läkarens bemötande skulle sätta igång en händelsekedja som ändrade hela mitt liv. I början av det här året fanns det över 60 000 fastställda fall av IBD i Finland. IBD är en förkortning av engelskans Irritable Bowel Disease och hit hör tarmsjukdomarna Crohns och colitis ulcerosa som jag har. Medan Crohns kan inflammera hela matsmältningskanalen från svalget till ändtarmen är colitis ulcerosa en tarmsjukdom som endast inflammerar delar av eller hela tjocktarmen. IBD ska inte förväxlas med IBS, Irritable Bowel Syndrome, som kan ge smärtor i magen, förstoppning eller diarré och som alltså är ett funktionellt besvär och inte en sjukdom. Med det sagt så kan IBS-symptom ändå vara besvärliga och tunga att leva med. Det finns ingen enkel förklaring till varför man insjuknar i IBD. Forskningen har sett samband med en del genetiska faktorer, men också med miljöfaktorer. Eftersom IBD förekommer i högre grad i i-länder än i u-länder ser man även ett samband mellan tarmsjukdomar och matvanor, riklig användning av antibiotika och en hög hygiennivå. Eftersom fallen ökat explosionsartat under de senaste 20 åren har man börjat tala om tarmsjukdomar som så kallade livsstilssjukdomar. Överlag äter vi för mycket ultraprocessad mat som är fiberfattigt och innehåller för mycket salt och socker. Vi äter också för mycket fet mat och för mycket rött kött och socker finns som tillsats i nästan alla produkter. Med andra ord, vi äter för mycket men det vi får i oss är näringsfattigt. Vi behöver tillräckligt med protein, goda fetter, grönsaker och fibrer för att orka och må bra men få av oss äta på det här sättet. Det hjälper inte heller att vi sitter stilla vid våra skärmar. Vi rör inte på oss tillräckligt och vi är kroniskt stressade. Allt det här leder till tysta inflammationer som, om de får härja fritt i våra kroppar, i sin tur kan leda till allvarligare hälsoproblem, som till exempel tarmsjukdomar. Innan jag insjuknade var jag varken väldigt hälsosam eller ohälsosam, men visste att jag sånt som inte passade mig och min kost var ganska näringsfattig. Min medicinering hjälpte så gott som genast. Och i samma takt som jag blev symptomfri började solen skina på allvar och Finland mötte den första coronasommaren. Restriktionerna luckrades upp och det kändes nästan som att allt var normalt. Det togs nya laboratorieprover och nu låg inflammationsvärdena i tjocktarmen stadigt under 100, precis som det ska göra. Jag hade ännu inte landat i min nya verklighet och började slarva med medicineringen. Jag minns ärligt talat inte om jag gjorde det omedvetet eller faktiskt tänkte att jag inte behövde medicinen längre. Men hur det än är med den saken så ändrade det inte på resultatet. Blodet i avföringen kom tillbaka. Jag började ta medicinen regelbundet igen, men den hade inte samma effekt den här gången. På min läkares inrådan höjde jag den dagliga dosen. Först lite, sen lite till, tills jag tog den absolut maximala mängden. Sommaren hann bli höst och jag var tillbaka på jobbet som modersmålslärare i ett gymnasium. Och medan vardagen rullade på och jag fortsatte blöda, började jag fundera. Insikten om att jag, precis som alla andra, en dag ska dö kommer ju förr eller senare, och i mitt fall först när jag var 36. Tänk om resten av livet skulle se ut så här. Tänk om det här var början på slutet. Tankarna skenade iväg och jag blev på riktigt rädd för att tappa kontrollen över min egen kropp. De fysiska symptomen var förstås väldigt konkreta, men nu började även den mentala biten visa sig. Och jag började sakta men säkert förstå att den här sjukdomen inte bara skulle komma att påverka min tarmhälsa. Plötsligt blev det uppenbart att jag inte kunde fortsätta leva på samma sätt. Någonting måste förändras. Men vad? För första gången sedan jag fått min diagnos började jag tänka tillbaka på den soliga vårdagen på läkarstationen. Dialogen med läkaren gick på repeat i huvudet. Min fråga: vad kan jag själv göra för att må bättre? Och svaret: ingenting. Ät dina mediciner. Ju mer jag tänkte på saken, desto mer absurd kändes hela situationen. Det var väl solklart att jag själv, om inte 100%, men åtminstone till en viss grad, kunde påverka min egen hälsa. Så jag började läsa om min sjukdom. Från att lite förstrött läsa någon rad här och en annan rad där, började jag sluka allt jag kunde hitta, som handlade om inte bara sjuka tarmar, men tarmar överlag. En dag läste jag en intervju med en kvinna som i åratal hade kämpat med grymma magproblem och som börjat studera näringsterapi till följd av det. Jag kollade upp skolan hon gått i och så att det snart skulle ordna en introduktionskurs. När jag anmälde mig till den där första kursen var min tanke främst att göra det för min egen skull. Jag ville lära mig om hur kroppen fungerar, men också om hur man med kostval kan främja sin hälsa. Men medan studierna framskred och jag allt oftare tänkte, det här önskar jag att jag hade vetat tidigare, eller varför har ingen berättat det här för mig? Blev det allt tydligare att det här var något som jag ville dela med andra. Tanken på ett karriärbyte började ta form. Jag heter Linda Tigerstedt och du lyssnar till mitt sommarprat. Att bli diagnostiserad med en kronisk tarmsjukdom ändrar på min självbild. Från att ha varit frisk var jag nu sjuk. Och dessutom sjuk för resten av mitt liv. Inte att undra på att min första instinkt var att förtränga hela grejen. Att dessutom ha en sjukdom som inte syns utåt gör inte saken lättare. Det är svårt att förmedla sitt illamående till andra då man ser ut precis som man alltid gjort. Fast tja, under mina värsta skov har jag på kort tid tappat flera kilon. Rekordet var under den senaste gången jag gick in i en så kallad aktiv fas och förlorade 5 kilo på lika många dagar. Jag är liten till att börja med och då blev jag rädd. Jag mådde dåligt men kunde ändå äta. Aptiten har jag inte tappat en enda gång som sjuk, men problemet var att ingen näring hölls inne i mig. Sen jag för 4 år sedan blev diagnostiserad med colitis ulcerosa har jag haft 3 allvarliga skov. Precis som det inte finns någon enkel förklaring till varför vissa drabbas av den här sjukdomen vet man inte heller med säkerhet vad som får den att tidvis aktiveras, men man ser samband med skov och bland annat stress. Mina aktiva faser har alla följt samma mönster. Från att jag har varit symptomfri och mått relativt bra har jag plötsligt fått symptom som sen på en väldigt kort tid, en vecka eller så, snabbt förvärrats. Det har börjat med lite blod i avföringen, sen avancerat till mera blod och frekventare behov av att gå på toaletten och till sist har ingenting annat än blod och slem kommit ut ur mig och toabesöken har blivit en aktivitet dygnet runt. Jag har aldrig haft smärtor men nog konstiga känningar i magen, lite som att tarmen ska göra volt där. Eftersom en del av min tjocktarm vid det här skedet kan jämföras med ett öppet och blödande sår har den ingen chans att absorbera någon näring. Så även om jag nog kunnat äta har allting jag ätit runnit rakt igenom mig. Det här har lett till att jag under skoven har ätit mindre och tidvis ätit ganska snävt. För att inte belasta tarmen med mat den inte har möjlighet att bearbeta på ett normalt sätt. Speciellt det här med slemme kan ju kännas lite alien. Men det är faktiskt tjocktarmens sätt att kämpa mot den rådande inflammationen och slemme produceras i syfte att skydda tarmen. Och ifall det finns någon lyssnare som behöver tips på hur man får tiden att gå där på toan så är det bara att kontakta mig. Med en toapall som leder till en bättre sittställning och därmed gynnsammare arbetsförhållanden för tarmen, en bra bok, telefonen och rätt inställning kommer man långt. Det vanligaste sättet att lugna ner en aktiv fas är att äta en längre kur kortison. Kortison används för att dämpa inflammationer och ger ofta snabb symptomlindring. Men kortisonkurer i tablettform är också kända för en hel rad biverkningar och det är inte meningen att man ska äta medicinen allt för ofta. De vanligaste biverkningarna är viktuppgång, vätskeansamling i kroppen, sömnsvårigheter samt ångest och depression. På lång sikt kan man också drabbas av benskörhet. Att få tid till en specialläkare inom den allmänna sjukvården är inte det lättaste. I mitt fall var det en allmänläkare som utan någon större kunskap om just min sjukdom behandlade mig. Jag hann äta 3 starka kortisonkurer inom loppet av 1,5 år och med facit på hand var det för mycket. För varje kur börjar jag må allt sämre mentalt. De aktiva faserna lämnar sina spår. Symptomen försvinner, men känslorna och minnena stannar kvar. Rädslan och ångesten dansar i skuggorna och spelar spratt med ens hjärna. Eller det gjorde det åtminstone med mig. Länge var jag rädd för att till exempel gå till närbutiken eller ännu värre, att sätta mig på bussen. Jag intalade mig själv att det fanns en fara i att inte vara nära en toalett, trots att jag rent fysiskt mådde bra. Min sjukdom är en del av mig och den finns med mig varje dag, vad jag än gör. Har jag tur är den symptomfri och lämnar mig i fred, åtminstone på ett fysiskt plan. Och varje symptomfri dag är en bra dag, det kan jag inte understryka tillräckligt. Jag har nu varit symptomfri i 1,5 år, vilket är den längsta friska perioden jag upplevt sedan jag fick min diagnos. Med det sagt är det viktigt att förstå att man inte blir kvitt en kronisk sjukdom. Målet är alltid att hålla symptomfri så länge som möjligt, men friskförklarad blir man inte, och det är en tuff sak att godkänna. Tarmen kallas för vår andra hjärna, och det är den faktiskt. Förutom att hjärnan och tarmen konstant samarbetar och kommunicerar med varandra, har tarmen vissa funktioner som bidrar till vår mentala hälsa. Till exempel produceras cirka 90% av vårt så kallade lycklighetshormon, serotonin, i tarmen. Man har en länge sett ett samband mellan depression och låga halter av serotonin. Tarmproblem har en enorm inverkan på resten av kroppen och hjärnan. Jag brukar säga att om tarmen mår dåligt så gör hjärnan det också. Kognitiva funktioner, som till exempel koncentrationsförmågan samt minne, lider ifall tarmen inte fungerar som den ska. I mitt fall har såväl sjukdomen som medicineringen bidragit till att jag tidvis mått väldigt dåligt psykiskt. Innan jag vågade se min sjukdom i vitöga och hade godkänt att jag var sjuk och att mitt liv hade förändrats för all framtid, mådde jag dåligt. Jag led av ångest och visste inte hur jag skulle handskas med situationen. Det är inte trevligt att medge, men under den här perioden sysslar jag nog med en del självömkan. Jag tyckte helt enkelt inte att situationen var rättvis och kände mig rent av förolämpad. Varför just jag? Känslan av att förlora kontroll över sin kropp är ångestfylld och obehaglig. Det faktum att min sjukdom till en början bjöd på flera frågor än svar gjorde mig först likgiltig, sen orolig och till sist, tack vare mina studier och mina nya framtidsdrömmar, handlingskraftig. När jag började studera till näringsterapeut lärde jag mig hur tarmen fungerar och hur allting är ihopkopplat. Jag lärde mig att även om det inte finns svar på allting så går väldigt mycket av det som händer i våra kroppar att förklara. Jag började på cellnivå och läste på. Studierna var krävande men lärorika och det fungerade som ett stöd för mig när jag mådde som sämst. Men de frekventa kortisonkurerna ledde till att jag tidvis mådde riktigt dåligt. Jag sov dåligt. Tarmsymptomen tvingar mig att hållas hemma veckor i sträck och känslan av att vara fångad, såväl i lägenheten som i den egna kroppen, växte sig starkare för varje dag. Jag led av ångest och upplevde några panikattacker, varav den värsta vara i flera timmar. Det var en lördag och resten av familjen var på stugan. Av någon anledning hade jag stannat hemma och där låg jag nu, kallsvettig på golvet i vår lägenhet och stirrade upp i taket i vad som kändes som en evighet. Medan jag försökte koncentrera mig på min andning, in genom näsan, ut genom munnen, flöt den gamla bekanta tanken omkring i min dimmiga hjärna. Det här är inte mitt liv. Det här får inte ta över mitt liv. I januari 2023 gjordes en ny koloskopi och specialläkaren, som jag äntligen kommit till, konstaterade att inflammationen spritt sig en aning. Han var inte imponerad över mängden kortison jag ätit under det senaste året och han ändrade genast på min medicinering. Jag fick ett direktnummer till tarmenhetens sjukskötare och det kändes som en smärre lottovinst. Den nya medicinen har hittills fungerat bra för mig, men eftersom det är frågan om starka doser går jag på blodprov med minst ett halvt års mellanrum för att kolla att bland annat levern och njurarna klarar av belastningen. Mitt mål nu är att aldrig mer bli så sjuk som jag periodvis har varit. Jag vet att det finns faktorer som jag inte kan påverka och att risken att jag blir sjuk på nytt finns. Men jag vet också att det finns mycket som jag själv kan göra för att må bra. Jag behöver min medicin och jag är tacksam för den vård jag får. Men jag kan också välja hur jag lever mitt liv. Endast jag själv kan välja vad jag äter, hur mycket sömn och avslappning jag prioriterar och hur mycket jag rör på mig. För mig har en kost som utesluter gluten, mjölkprodukter och socker varit till stor hjälp. Och till alla som undrar, ja, man kan leva ett lyckligt liv och äta gott ändå. Att träna har också varit till stor nytta, både på ett fysiskt och ett psykiskt plan. Min medicinering ökar risken för benskörhet, så därför säger jag till att promenera och springa regelbundet. Jag går på gym och tränar mina muskler och för att slappna av yogar jag. Jag har lärt mig att lyssna på min kropp. Och ifall jag känner mig trött eller hängig, undviker jag att träna hårt just den dagen. Efter att jag förra hösten tog det stora beslutet att säga upp mig från min tjänst som modersmålslärare och som färdigutbildad näringsterapeut bli egenföretagare har jag fått jobba med det jag brinner för. Att hjälpa personer med magbesvär. Gemensamt för alla mina kunder är att ingen upplevt att de fått tillräckligt med hjälp eller stöd av sina läkare. Jag är en stor förespråkare för såväl läkare som läkarvården och utan den skulle jag inte sitta här idag. Men jag tycker att man nog kan konstatera att läkarna är överbelastade och ofta fokuserade på områden där sjukdomen eller smärtan sitter. Tid att se helheten, hela människan, finns ofta inte. Och här kommer den så kallade funktionella medicinen in i bilden. Jag tror att man bäst lyckas optimera sin hälsa genom att kombinera den traditionella läkarvården med det funktionella tänkande. Många åkommor kräver medicinska ingrepp och mediciner, men det ena behöver inte utesluta det andra. I mitt arbete som näringsterapeut står maten förstås i fokus, men det handlar om så mycket mer än så. Man kan äta sina 800 gram grönsaker per dag, undvika rött kött, socker och halvfabrikat, dricka 2 liter vatten och aldrig röra alkohol, men ändå må dåligt. Det vi sätter i oss är av stor vikt för vårt helhetsmående, absolut. Men ifall vi är kroniskt stressade, sover för lite, inte rör på oss eller rör på oss för mycket, om vi mår dåligt psykiskt eller om vi bär på så kallade tysta inflammationer är våra möjligheter att må optimalt ganska små. Att hitta just det verktyg som passar en själv kräver tid, tålamod och kunskap. Ofta känner jag mig i mitt arbete lite som en detektiv när jag försöker hitta och koppla ihop ledtrådar till besvär som vid en snabb genomblick kan verka helt mystiska. Och i första hand handlar det om kommunikation. En på förhand ifylld matdagbok kan säga någonting, men under den första träffen kommer det kanske fram helt annan information. Det här betyder inte alls att den som sökt sig till mig som näringsterapeut ljugit eller försökt försköna sanningen, utan att hen inte har tänkt på vissa aspekter. Eller helt enkelt inte kunnat koppla ihop till exempel ett näringsämne med ett visst symptom. Genom att prata och tillsammans gå igenom hälsoproblem, gamla som nya, kommer man långt och allt som oftast finns det en lösning till problemet. Det bästa jag gjorde efter att jag fått min diagnos var att jag började berätta om den för alla som var villiga att lyssna. Och det visade sig att de flesta var det. Visst. Den cyniska kan säga att människan är ett nyfiket djur och därmed gärna vill veta om andras mest privata känslor och upplevelser. Men min egen erfarenhet visar på att människor vill höra andra prata om sina motgångar, vad det nu än må vara. Sjukdomar, jobbiga relationer eller problem på jobbet, eftersom de är så lätta att relatera till. Alla bär på någonting och många gör det tyvärr i all sin ensamhet. Att dela med sig av blod i avföringen är inte det vackraste, men det lättar på trycket att prata. Vi kan alla behöva stöd för att våga söka hjälp. Vi ska inte behöva vara ensamma med våra hälsoproblem. Jag heter Linda Tigerstedt och det här är mitt sommarprat om att leva med en kronisk tarmsjukdom och om att försöka hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation. Min diagnos ledde nämligen till att jag utbildade mig till näringsterapeut. Ungefär samtidigt som jag började bearbeta det faktum att jag har en kronisk tarmsjukdom bestämde jag mig för att öppet och ärligt tala om den. Det här var viktigt för mig eftersom jag vägrar skämmas över min sjukdom. Tarmen är fortfarande något av ett tabu i vårt samhälle, trots att fler och fler lider av magproblem och cirka 3000 finländare diagnostiseras med en tarmsjukdom varje år. Men på många sätt känns det som att vi, genom att inte prata om tarmen och hur otroligt viktig den är, gjort helt naturliga tarmfunktioner till något onaturligt. Människor drabbas av sjukdomar av alla de slag och min sjukdom råkar finnas i min tarm och för mig är det inte konstigare än så. Efter att jag börjat prata om min sjukdom har otaliga människor öppnat sig för mig om sina egna bekymmer. Många har velat prata om just tarmrelaterade problem men också andra sjukdomar och mentala problem inom familjen eller vänkretsen. Pratande har haft en enorm betydelse för mitt psykiska välmående. Utan det finns det en risk för att jag ännu också skulle ligga där på golvet och göra mitt bästa för att inte hyperventilera. Så ett av mina viktigaste råd till den som är sjuk är att prata. Och man behöver inte göra radikala beslut som att sommarprata i radion. Men att hitta någon som lyssnar och förstår kan vara helt avgörande för ens mentala mående. Mitt viktigaste stöd under de senaste åren har varit min man. Han borde få en medalj. Han är lugn och den som alltid söker lösningar på problem. När jag varit som sjukast har han tagit hand om vår dotter och sett till att vardagen rullat på så vanligt som möjligt. Han har hejat på mig medan jag studerat och uppmanat mig att starta eget. Han har läst på min sjukdom och utan att blinka börjat tillreda endast gluten- och mjölkfri mat när det visat sig att jag mår bättre så. Det kan verkligen inte vara lätt att leva med en person som ockuperar hemmets enda toalett i flera veckor i sträck, men han har klarat av det. Förutom att jag pratat om mitt mående med familjemedlemmar, vänner, arbetskollegor, studiekamrater och mer eller mindre för mig obekanta, har jag också fått mycket stöd av föreningen IBD ja mot suolista sairaudet, som det finska namnet i trots har en massa information på svenska. Jag har också hittat hjälp i olika grupper på sociala medier. För mig har det varit viktigt att lära känna min sjukdom, men också att läsa och höra om andra i samma situation. I mitt arbete som näringsterapeut är det en stor fördel att ha egna erfarenheter, eftersom jag verkligen kan relatera till de känslor och trauman man som sjuk bär på. Att leva med en kronisk sjukdom är att leva med klischéer. Och det här tror jag att de flesta som är sjuka kan hålla med om. Plattityder som det som inte dödar gör en starkare. Imorgon är en bättre dag. Eller livet är kort. Blir plötsligt påståenden som beskriver ens liv. Det är lika skrattretande som det är sant. Min sjukdom har tagit mycket, men har även gett mig mer än jag någonsin kunnat föreställa mig. Här vill jag poängtera att jag förstås skulle välja bort min sjukdom ifall det vore möjligt. Ingen, absolut ingen, går omkring och önskar sig en åkomma som följer en för resten av livet. Men livet fungerar inte så och vi kan inte välja att inte bli sjuka. Det vi å andra sidan kan påverka är vad vi gör med det som livet ger oss. När jag väl hade godkänt att mitt liv hade förändrats och jag, för att må så bra som möjligt, måste ändra på både livsstil och min egen inställning till livet, blev allt mycket lättare. Jag insåg att jag hela mitt liv hade varit i rörelse, ordnat och fixat och ständigt blickat framåt. Jag var en evig planerare, oförmögen att leva i nuet. Min pappa brukar kalla mig för barnsligt social och det förklarar mig kanske delvis. För jag hade, eller trodde mig ha, ett enormt behov av att umgås med folk och att uppleva än det ena, än det andra. Jag var FOMO personifierad. Tills kroppen sa stopp. Och så småningom vande sig även hjärnan vid det nya normala. Och det kändes som att jag för första gången i mitt liv kunde andas lugnt. Jag trivs fortfarande i sociala situationer. Jag tycker om att gå på fest. Men nu för tiden föredrar jag fester som någon annan ordnat. Jag älskar mina fantastiska, roliga, galna och omtänksamma vänner. Jag trivs med allt det här. Men det är inte längre det som driver mig. Nöjdast är jag när jag är hemma. Det krävs inte mycket för att jag ska ha det bra. Jag prioriterar vila, sömn, träning och mat som får mig att må bra. För 5 år sedan skulle jag ha fnyst åt det här påstående och glattskuttat vidare till nästa obligatoriska evenemang. Men sånt är livet. Och nu för tiden är jag allt som oftast i säng före 10 på kvällen. Mitt liv är så mycket bättre nu än vad det var innan jag blev sjuk. Tack vare min sjukdom har jag lärt mig att inte göra någonting. Jag har lärt mig att uppskatta vardagen. Jag är tacksam för varje frisk dag jag får. Mest vill jag umgås med min familj. Jag vill läsa böcker och springa och se på filmer och ta sånglektioner. Och jag vill sova. Tack vare min sjukdom har jag fått ett nytt yrke. Jag har vågat börja med någonting helt nytt. Jag har blivit min egen chef. Och trots att det är en risk att starta eget så känns i alla fall varje arbetsdag meningsfull. Jag har nu varit symptomfri i 1,5 år, men jag kan inte sticka under stol med att jag alltid är på alerten. Jag registrerar varje ovanlig eller oväntad känsla, rörelse eller ljud min tarm gör. Jag har stenhård koll på tarmens dagliga funktioner och jag undviker, i mån av möjlighet, sånt som jag vet att gör mig trött eller stressad. Jag lyssnar på min mage och är tacksam över varje symptomfri dag. Jag fyllde 40 år och jag trivs med tanken på att jag nu påbörjat den andra delen av mitt liv. Jag lever med min sjukdom varje dag, men jag är lugnare, i bättre fysisk skick än jag någonsin varit och framförallt lyckligare nu än vad jag var innan diagnosen. Världen ser annorlunda ut när man öppnar ögonen ordentligt och zoomar in på det som är viktigt. Jag heter Linda Tigerstedt. Tack för att du lyssnat på mitt sommarprat. Alla bär vi på någonting, du är inte ensam. Och det är trots allt det viktigaste.
Dagens sommarpratare var Linda Tigerstedt, redaktör Tommy Wallin, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.